En podcast från Aftonbladet.
Ja, Frida, det är måndag. Vi har massor att gå igenom. Sportbladets Premier League-podd är till två tredjedelar samlat i alla fall. Makoto är iväg på allsvenska äventyr, men du och jag är här för att ta oss an den här högst känslomässiga helgen som vi har bakom oss. Ett väldigt, väldigt nervöst gäng i rött på ena sidan och ett lag i ljusblått som har fått upp vittringen på andra sidan. Åh, men en knapp vecka möts de. Det är helt sjukt hur allting ställs på sin spets här.
Men det gillar
vi. Jag pratar såklart om Arsenal och Manchester City. Vi kan väl börja där på Stamford Bridge, va? Chelsea står emot bra. Det har funnits en hel del, det finns en hel del frågetecken runt Chelseas form också ju. I kampen om Champions League-platserna här. Men i andra halvlek så var det liksom ingen snack. City bara växlade upp och Chelsea hade inget svar.
Nej, men precis. Det påminner ju lite grann om ligacupfinalen för ett par veckor sedan faktiskt. När City kanske inte riktigt kommer upp i nivå i första halvleken. Åtminstone inte i passningsspelet. Tyckte bollen rullades inte tillräckligt snabbt helt enkelt. Men sen då att de ändå kan komma ut efter pausvilan och... Ja, de hittar Cherki där man behöver hitta honom. Försvararna kliver fram och gör mål. Jag menar, Nico Reilly, han har ju tagit på sig den här Josko Guardiol-rollen där han trycker in de här viktiga fullträffarna nu under upploppet. Och det är väl extra kul att det är en 21-åring och att han kommer från den egna akademin. Men också att Mark Gay, han bara dyker upp i rätt... på rätt plats vid rätt tillfälle, helt enkelt, att dra in tvåan. Så att de fick ju verkligen en drömstart på den andra halvleken. Och där märkte man ju att Chelsea, de kunde ju inte hålla bollen i ens 5 sekunder i rad. De kunde inte slå 5 passningar i rad. Så att de fick ju aldrig chansen att komma in i det heller. Utan Man City var i full kontroll där. Och det har ju mycket såklart att göra med... Alltså, jag vet inte, jag kommer hela tiden in på Cherki just, men han är ju helt fenomenal. Han är ju en riktig magiker. Och just när han får operera där centralt, ja, han kan hitta vem som helst egentligen med sina passningar.
Ja, inte bara passningar. Han hittar så mycket ytor hela tiden. Mellan lagdelar, mellan spelare. Ja, det är liksom, bollen bara sitter limmad vid fötterna på honom och han liksom flyter fram. Han påminner lite grann om, tycker jag, och det här blir en märklig jämförelse kanske, men lite om hur Esse såg ut i Crystal Palace för någon säsong sedan. När han liksom så obehindrat tog sig förbi spelare och sen med liksom hög fart och flyt tog sig fram mellan lagdelar och mellanspelare. Det är så oerhört svårt att stoppa en sån spelare med den tekniken och den farten i allting. Och sen en split vision som, alltså framspelningen till Mark Gahey vid 2-0-målet är det väl. Den är ju helt magiskt att han plötsligt hittar en vänster yttersida som bara skär igenom en Chelsea-backlinje som står och gapar och så står han där, gamla Chelsea-produkten Mark Gahey, och fint avslut får man säga av en mittback.
Ja, nej, men verkligen, verkligen. Det är ju det som är grejen också här med Man City, för att precis som du är inne på så Chelsea gör ju det ändå, ja, men de är ju definitivt med i matchen i första halvleken som är en rätt så konstig halvlek på ett vis, för att det böljar fram och tillbaka, eller det känns som att Chelsea har grepp om det först och Marco Correa gör ju det här målet där han är ett par centimeter offside och sen så får Man City ett par lägen, men det var ju inte som att det sprakade om själva halvleken, men jag tycker ändå att även om Guardiola, han har ju hittat den här formen nu, eller segerreceptet, alltså för hur han ska ställa upp och få in alla de här spelarna. Cherki definitivt, för att det är ju ändå en sån spelare som han har haft lite svårt att placera. Men när han kör den här uppställningen då, alltså där 4 spelare ligger högt upp och pressar, det funkar ju, alltså det funkade mot Arsenal i första halvleken i ligacupen. Det funkar ju här mot Chelsea delvis, men man ser ändå att det kan uppstå hål. Och jag tyckte att Chelsea utnyttjade det betydligt bättre i första halvleken, men ja, sen efter pausvilan så var de helt chanslösa.
Ja, men nu är det Cherki som gör det. Semenyo var väldigt bra också. Margehi såklart gör ju målet. Alltså de här nyförvärven, dels då de två som kom i januari, har ju betytt väldigt mycket. Och är det så att City skulle jaga i kapp Arsenal och till slut ta den här titeln, till slut i alla fall, så får man ju verkligen peka mot januari och de värvningarna som gjordes där som en nyckel i att City på något sätt då fick ordning på den här säsongen till slut.
Ja, så det är väl klart att man får göra det, och jag vet att vi sa redan då i januari att ja, men City har gjort det bästa fönstret, för att det faktiskt kändes så. Jag menar, det var ju inte som att Semenyo kom in och var oprövad på något vis i Premier League-sammanhang. Han hade ju öst in mål för Bournemouth, för samma sak där med Gay, att han hade ju jättemycket meriter och kom ju ändå in och är 25 år gammal, en perfekt ålder egentligen för att prestera. Så att absolut, det är klart att de två har jättestor del i det här.
Ja, jag menar, då köper in två helt färdiga fotbollsspelare med tydliga uppgifter och platser i truppen att fylla liksom. Så att på det sättet inga konstigheter såklart, men att man ändå gör det och löser det. Det finns ju fler lag som har uppenbara svagheter att adressera som ändå inte agerat på det här resoluta sättet som City gjorde.
Mm. Och Chelsea har ju, man får ju säga att Liam Rosenje, han är ju ändå under press nu, för att deras Premier League-form dippar ju verkligen. Och det här var ju ytterligare en magsugare i kampen om Europa. Mm. Jag menar, de ligger på sjätte plats nu. Nu kommer det ju bli så att Premier League får fem platser i Champions League. Men de är ju ändå 4 poäng efter Liverpool, som visserligen också är upp och ner, men det är ju definitivt inte tillräckligt bra.
Nej, det är det inte. Och vi har ju börjat ropas efter Enzo Maresca igen här nu. Att, vad var det för beslut egentligen? Och så gick det verkligen så dåligt liksom under Maresca att vi var tvungna att göra den förändringen här nu? Jag tror att det handlar om andra saker än resultat i bara. Det är klart att resultaten var kanske inte riktigt tillräckligt bra under Enzo Maresca heller. Utan det hade väl mer med personligheten att göra, att det är inte riktigt, men de ambitionerna han hade och sättet som han ville ta det här laget vidare på kanske inte helt matchade det som den övriga sportsliga ledningen såg hur laget skulle liksom byggas vidare för framtiden.
Ja.
Man vill ju köra på den här inslagna vägen som man har med unga spelare som ska liksom fostras vidare, förädlas, säljas vidare. Och så vidare, så att
ja, men jag tycker ändå också att alltså, om man lyssnar på Rosenje på sistone, så tycker jag ändå han har öppnat för att de eventuellt kommer gå ifrån den den strategin lite grann, åtminstone att de har börjat inse kanske nu, ägarna då, att det måste till en balans i truppen. Man kan kanske inte bara satsa på unga spelare och hoppas på att de kommer greja det, utan man behöver den här balansen mellan gammalt och mer rutinerat. Så att det skulle inte förvåna mig om det faktiskt blir så i sommar, att man ser över just den strategin. Och om det innebär att Rosenje får bli kvar eller inte, det är en annan fråga. Jag är inte övertygad om att han kommer vara kvar. Alltså om det fortsätter att se ut så här, så är jag definitivt inte övertygad. Men å andra sidan så, ja, det var ju ägarna som fattade det här beslutet, och de måste ju ha förstått att nu plockar vi in en tränare som inte har jättemycket erfarenhet egentligen. Alltså jag är åtminstone inte av att träna ett lag i Premier League. Så att de får ju lite grann stå sitt kast också, kan man tycka.
Ja, alltså det får de ju absolut göra. Jag får ju känslan av när det kommer till Chelsea att man nästan har, det har man ju, ett amerikanskt sätt, synsätt på sport. Men jag får nästan en så här känsla av att, för att i amerikansk idrott med det draftsystemet de har och så som idrott funkar där borta, som skiljer sig jättemycket från hur liksom den internationella fotbollen funkar och hur Premier League-fotbollen funkar, där bygger man ju lag ofta med liksom runt spelare och unga spelare som draftas in, och så bygger man ett lag som på sikt ska vinna. Man är ju mer långsiktig också för att man kan vara det, därför att men dina intäkter skiljer sig inte jättemycket från säsong till säsong. du har din franchise som med ganska förutsägbara intäkter och utgifter och fasta kontrakt och så vidare. Medan i fotbollen, om du missar Champions League, så gör ju det enorm skillnad för din ekonomi och hur du kan planera framåt. Verkligheten kan ha kommit i kapp lite grann ägandet där att ja, det går inte att vara långsiktig på samma sätt som det går i amerikansk idrott när det kommer till fotbollen, för att du måste ha resultaten varje säsong. Du kan inte tanka, även om det verkar som att Spurs håller på att tanka just nu. Du kan liksom inte tanka en säsong och sen bygga vidare mot någonting som ska vinna saker längre fram. Det var intressant också att det var fler Chelsea-produkter i City startelva än vad det var i Chelsea, och det var fler City-produkter i Chelsea startelva än vad det var i City i den här matchen. Mm. Det är de två största akademierna de har spelare. Och därför jag pudlar lite grann också. Det har ju påpekats i sociala medier till mig att när vi gjorde listan här angående Olise, var han ju... Ja, du hade ju rätt, Frida, såklart.
Ja, det kändes inte bra i magen alltså, att han skulle räkna.
Han var ju typ ett halvår i Manchester City efter att ha varit 6-7 år i Chelseas akademi, så att han är ju en Chelsea-produkt.
Michael Olise pratar vi nu om förresten.
Olise pratar vi om. Men han var i Citys akademi ett kort tag. Så är det. Men i första hand en Chelsea-produkt ju.
Gay höll ju inte igen dock när han gjorde mål.
Vad sa du?
Han höll inte igen när han gjorde mål.
Nej, det är, varför skulle han göra det? Egentligen. Ja, nej, det var ju en spelare som de sålde för 4-5 år sedan till Crystal Palace.
Ja, det var nog lite längre sen, va? Han var ju Swansea först innan han gick till Crystal Palace, så det måste ha varit 5-6
år sedan någonting. Ja. Ja. Han var ju, det är ju det där med tålamod, och det är ju svårt att veta vilken spelare som ska ta klivet och så vidare. Men Mark Gahey är ju en given pjäs i det engelska landslaget i sommar i alla fall. Han kommer vara en nyckel i den turneringen för England, så är det. Och Manchester City nu, jag la ut en sån där liten, ja men du vet, en liten blänkare till fråga på Twitter i helgen. Vilka tror du vinner Premier League-säsongen 25-26? Så det gjorde jag före Citys match, men efter Arsenals förlust, bara för att få en liten temperaturmätare för hur folk kände. Och det, känslan är ju, om vi nu ska röra oss till Bournemouth-Arsenal, är att den här titelfrossan som vi har känt av de senaste veckorna kanske har liksom kommit ikapp hela vägen för Arsenal. För det såg enormt krampaktigt ut mot Bournemouth. Det såg nervöst ut. Det känns som att Mikel Arteta är nervös. Han är så livlig på bänken där nere, så att känslan är inte att han sprider lugn direkt, utan han eldar på, han viftar och gestikulerar, och ja, men känslan är att det är en inte helt 100% känsla i Arsenal-spelarna för stunden.
Nej, alltså jag har hört en del som har riktat kritik mot just Mikel Artetas kroppsspråk, men sen samtidigt, jag menar, vi har en del tränare som är rätt så livliga längs sidlinjen. Jag menar, Pep Guardiola är ju inte lugn när det går emot honom, så att man har ju olika sätt att försöka pumpa igång sina spelare. Men det är ju det som är grejen också, att det är så mycket snack om det här psykologiska, det mentala i att Arsenal håller på att tappa det här nu och tappa det i andra turneringar, förutom då Champions League, där de ändå fortfarande har ett övertag. Men någonstans också så måste det ju handla om den fysiska biten väldigt mycket också. Det är ju många spelare i det där laget som ser trötta ut, som är ur form. De har ett jätteproblem sett till nummer 10-rollen också. Det har jag varit inne på tidigare, att jag tycker att det är där själva grundproblemet ligger egentligen. För att när Arsenal spelade som bäst fotboll för ett par år sedan, det var mycket på grund av Martin Ødegaard, att han var på sin höjd, att han verkligen kunde bidra med den här kreativiteten, att han drog sig ut till höger, att han samarbetade så fint med Bukayo Saka. Det var liksom det som fick igång Arsenals, eller höll igång Arsenals anfallsspel. Nu är Martin Ødegaard inte alls på, han är inte i samma form som han var då för ett par år sedan. Det var länge sedan vi verkligen såg honom dominera en match. Alltså, Jag tyckte att matchen mot Sporting var ett rätt bra exempel på där Ødegaard, alltså han har mycket inflytande i matchen, men inte alls på samma sätt som han kunde ha tidigare. Det är som att det är någonting som saknas jämfört med vilken sorts
samma kvalitet. Det är inte samma kvalitet i allting, i det han gör. Han tar fortfarande upp samma positioner och han är duktig på att göra sitt spel, bara han hittar de där ytorna, men när han väl får bollen vid fötterna så är det inte riktigt samma kvalitet i avsluten, förstås i den matchen då, där han hade ett par riktigt bra avslutslägen som inte blir så mycket av, men inte heller liksom i tempot i passningsspelet och igen kvaliteten på passningarna som han slår, det är som att det har droppat lite.
Och sen så blir han skadad dessutom, och så måste Kai Havertz starta den här matchen för att SC precis har kommit tillbaka, så att han satt på bänken. Och jag tycker att även om Bournemouth ska sägas, de är ju väldigt välorganiserade, de är otroligt skickliga i sitt pressspel, och det är många gånger som de verkligen kväver Arsenal med sitt pressspel. Men de gångerna som Arsenal faktiskt kommer igenom, då är det rent slarv som gör att det inte blir någonting av det. Och det är ofta Kai Havertz som slarvar med sina passningar. Visst, Subimendi också vid något tillfälle och sådär. Men jag tycker framförallt att det de saknade var alltså någon som var vass i den positionen. Alltså just när man spelar sig ur deras press, Kai Havertz vid flera tillfällen får han väldigt, väldigt stora ytor. Och så slår han en passning som är helt värdelös. Det är där Arsenals främsta problem egentligen ligger. Att man inte lyckas skapa så mycket nu för tiden, att det är mycket slarv och någon i Madueke springer ut med bollen över kortlinjen och det blir liksom ingenting av det. Och Gyökeres, han försöker, han sliter och jobbar på, men det blir inte mycket av det helt enkelt. Och det är ju helt fel period av säsongen att börja dippa så här. Men som sagt, jag tror den fysiska biten är en väldigt stor anledning till att det börjar se ut så här just nu.
Ja, verkligen. Och att det är det finns ju en del av spelet också som det jag tror att lagen är ju väldigt mycket mer medvetna om vad Arsenal kommer göra nu mot vad man var i höstas. När man inte hade ett riktigt motvapen. Hur ska vi förhindra att de där hörnerna de får 10-12 hörner per match. Ska vi förhindra att Arsenal tar sig till de lägena och till de positionerna där man är utslagsgivande? Och det har ju lagen blivit bättre på att hitta vapen mot, eller motvapen helt enkelt, mot Arsenals sätt att spela. Man har blivit bättre på att sätta pressen på rätt ställen, man har bättre på jag tycker Bournemouth var väldigt, väldigt bra i den här matchen generellt på att dra isär Arsenals backlinje också vid ett par tillfällen. Första målet är Kroupi, hur säger man?
Ja, Kroupi
som vi måste prata mer om dessutom gör det första målet där. Det är ett ganska svagt försvarsspel på ett sätt som vi inte har sett Arsenal bjuda på de ytorna riktigt under, framförallt under hösten när de var så otroligt. Och det hänger väl ihop lite grann med att
en styrning man tillägga. Alltså en ganska
det är en styrning, men jag menar egentligen alltså spelet innan där. Ner på vänsterkanten, vem det nu är som springer ner och slår inlägget där i början. De blir lite överspelade där Arsenal på ett sätt som man inte såg i höstas på samma sätt.
Mm. Ja, absolut.
Och sen då att när lagen har kanske hittat motmedel mot sättet Arsenal spelar på, ja, men då måste man själva hitta på någonting nytt, och det har varit svårt när det har varit så otroligt framgångsrikt. Man har spelat med samma startelva väldigt mycket och man har spelat på samma sätt, man har vunnit matcher på väldigt liknande sätt. Liksom malt ner motståndet, man har varit omöjliga på att få hål på, man har haft enorm kvalitet på fast situationer och varit så här tunga och liksom omöjligt att bryta ner liksom. Och nu kanske man måste hitta ett annat sätt att vinna fotbollsmatcher på. Man kanske måste bli lite rappare, lite rörligare, lite liksom längre mellan lagdelarna och få upp bolltempot lite. Och då har man inte riktigt hittat det, samtidigt som många av spelarna är trötta och det mentalt går emot liksom.
Jag tycker ett problem också är att det känns lite alltså jag tänker på David Raya exempelvis. Det är flera tillfällen här där han känner sig osäker på vad han ska göra med bollen vid uppspelen. För att som sagt, Bournemouth är jätteduktiga på att markera och liksom tvinga Arsenal till vissa beslut. Men sen samtidigt så är det som att eftersom att Arsenals passningsspel inte var på topp så kände David Raya ofta att nej, men jag drar bollen långt istället, även när det fanns spelare att spela. Och jag tycker det också är oroväckande för Arsenals del, att det inte finns den här tryggheten. Och det hjälper ju inte heller att, alltså, låt oss vara ärliga, alltså, publiken på Emirates, jag förstår att de är nervösa, men det kan inte vara lätt att springa runt där i en Arsenal-tröja och veta om att börjar det gå emot, då kommer det börja morras på läktarna.
Det buades ju vid full tid.
Ja, absolut, det kan man ju förstå, de förlorar ju ändå hemma mot Bournemouth, men det är
absolut,
under själva
ligan liksom, fortfarande har det egna händer, alltså det ska inte buas när man är på väg och har liksom allt i egna händer att ta sin första ligatitel på 20 år liksom.
Det är nervigt. Det
är nervigt, ja.
Sen, en eloge till, alltså, en sån spelare som Alex Scott, som för övrigt har gjort en jättefin säsong. Jag tycker nästan det är synd att det ska mycket till, tror jag, för att han ska vara med i Englands VM-trupp i sommar. Jag tror helt enkelt att han har varit med för lite nu under det här året för att Tuchel ska ta med honom. Men han ser jättefin ut, och han var fenomenal i den här matchen också. Alltså, han styrde ju hela mittfältet och kommer ju igenom hur enkelt som helst när han drar in 2-1 målet. Och sen också en annan grej med Andoni Iraola, som ju ryktas nu till Athletic Bilbao, så det verkar ju som att han kommer lämna i sommar. Det är ett jättetapp, inte bara för Bournemouth, det är även ett jättetapp för Premier League. Jag håller honom så högt, och jag tycker fortfarande det är rent ut sagt chockerande att det är ingen annan engelsk klubb som ens har försökt få honom, alltså gjort ett ärligt försök att få honom, för att så pass bra tycker jag han är. Och jag tycker faktiskt också fortfarande att när Tottenham plockade in Thomas Frank, jag tycker det var ett misstag. Att nu vet jag ju inte, det kan ju ha varit så att de försökte få Iraola, men om det är så att de hade Thomas Frank över Iraola på sin önskelista, så tycker jag att, ja, det är lätt att säga i efterhand, men jag tror jag sa det redan då faktiskt, att jag tycker det är märkligt att de inte gick hårdare för Iraola, för att han är en väldigt, väldigt kompetent tränare.
Ja, jag håller verkligen med. Jag tycker han är otrolig faktiskt. Jag menar, jag får också känslan av att han kanske inte alltid är sugen på, alltså, det måste inte alltid vara ett storlag liksom, i hans värld. Jag tror att han är en man med väldigt mycket integritet på det sättet, att det måste vara rätt projekt, och jag tror nog att
Bilbao betyder jättemycket för honom såklart, alltså, ja. det är ett väldigt ärofyllt uppdrag, så det är inte alls så jag menar, men tycker definitivt att storklubbarna borde ha tittat närmare.
Jag är helt övertygad om att det har hörts för att, jag menar, sådana resultat har han ändå gjort över tid med så små resurser i Bournemouth, och han känns ju så otroligt sympatisk på många sätt, och väldigt, väldigt, han är inte den där ambitiös, förstå mig rätt här, alltså, han är inte ärgirig på det sättet, han är inte någon som bara ska upp och vinna allt och de största klubbarna och så vidare. Jag tror att han är väldigt, väldigt mån om att leva ett bra liv mitt i allt det här, mitt i den här konstiga branschen som man befinner sig i.
Jag kan inte säga att jag känner Iraola. Jag har gjort ett par intervjuer med honom efter matcher och sådär, men jag har inte riktigt fått grepp om honom som person, så jag kan faktiskt inte uttala mig om. Oftast brukar man ju få en tydlig bild av hur en tränare är, men nej, jag känner inte riktigt Iraola, trots att han har varit i Bournemouth för rätt länge nu.
Ja, jag lyssnade på en intervju som gjordes av BBC.
BBC, jag tänkte precis säga BBC. Ja. Den lyssnade jag faktiskt också på, tror jag.
Jag tyckte han kom fram väldigt, väldigt bra där ändå, och pratade ganska öppenhjärtligt om, ja, men, sin familj och vad som betyder någonting för honom, och att fotbollen är inte allt, och han kommer inte göra det här resten av livet och så vidare. Han är liksom en fascinerande karaktär på det sättet av många anledningar, men kanske framförallt av det. Och det skulle inte alls förvåna mig ifall han har liksom tackat nej till att ta över till exempel ett Tottenham. Han har liksom kikat in lite under motorhuven där och sett att shit, det här kommer vara liksom jobbigt. Här finns det mycket att göra, och flytta till London och ta över ett krislag och hålla på med den typen. Det kan ju vara ägare eller vad som helst som man ryggar lite ifrån, vad vet jag.
Ja, det är ju lugnare på sydkusten, så är det ju definitivt.
Det är ju det, det är ju det verkligen. Och nu ska han hem då till Bilbao där det mer, ja eventuellt då, det blir inte klart än. Men det,
nej, det är inte klart, men det verkar som att det är rätt så tillförlitliga uppgifter på att han är sugen på att tacka ja åtminstone.
Ja, då blir Makoto glad, han har ju velat det länge. vi tar oss till Anfield, där blev det seger till slut för Liverpool. Det har varit en tung vecka. Förlusten mot City, förlusten mot PSG, man har varit utspelade 4 halvlekar i rad här. Nu fick man äntligen spelet att stämma lite grann, och inte minst fick man se Rio Engemoa från start med bollen vid fötterna spela som om det inte fanns några bekymmer i världen.
Ja, men verkligen. Han är ju som en typisk tonåring. Alltså han ser ju inga begränsningar i sig själv. Och det är väl klart att han inte borde göra det med tanke på hur han kan spela mot vuxna. Det är ju ett fantastiskt avslut. Alltså han har ju det här överraskningsmomentet som Liverpool mår så himla bra av. Det här att han kan gå på utsidan, insidan och sen så utsidan igen. Och sen så lägger han över bollen på högerfoten och så drar han in det. Otroligt avslut. Så den här matchen så var det ju som att dels då att Liverpool-supporterna fick jubla över att de fick se en skymt av framtiden. Men också att Mohamed Salah gör en bra match och han får göra mål. Andy Robertson hade ju sin del i det hela och var ju förstås emotionellt med tanke på att han då precis har meddelat att han kommer lämna. Så att nu är ju nästan alla spelare från Klopps era borta, eller kommer vara i sommar. Yeah. Förutom, det är ju Van Dijk och Alisson och Joe Gomez som är kvar. Så att det var väl... det har ju varit en väldigt tuff vecka för supportarna på det viset. Men här kunde de ju åtminstone vara glada över att spelet såg hyfsat bra ut och att man höll ut trots att Fulham var bättre efter paus. De gör ju ett dubbelbyte där, eller Marco Silva känner ju att han behöver få in mer stabilitet på det centrala mittfältet. Men ja, de får ändå med sig den här 2-0-segern, så det var ju det absolut viktigaste.
Ja, och sen så gav man sig själv lite... andningsrum med tanke på att Chelsea förlorade sin match då. Det är 4 poäng ner nu till den där sjätte platsen, och Champions League-plats är ju otroligt viktigt för Liverpool det här mellanåret, att ändå lösa Champions League är ju nyckeln till att det här projektet ska kunna fortsätta och bli. Man är ju inne i, som du säger, det är bara 3 spelare kvar från det som vi liksom ser på som den här Klopp-kärnan. Och det kommer liksom ta 1 eller 2 säsonger till innan man ska vara med och utmana om titlarna igen, är väl känslan. Och att inte tappa för mycket under den här omställningsperioden, det är ju... väldigt, väldigt viktigt, som vi var inne på med Chelsea.
Borde man starta med Engomoa mot PSG eller? För det verkar ju inte, det tror man ju inte att han kommer göra, för att alltså, med tanke på att både han och Salah startar här, så känns det ju som att Arne Slott hade bestämt sig för att vila vissa spelare. Men det känns som att det är fel att inte starta med Engomoa, alltså någon som faktiskt kan göra någonting, höll jag på att säga.
Ja, absolut, det vill man ju. Sen är ju frågan vad Rio Engomoa själv klarar av. Man ska komma ihåg att det är en 17-åring vi pratar om. Och de försöker vara ganska försiktiga med honom. Han är ju redan den 17-åringen som har spelats mest av alla, tror jag. Åtminstone i Premier League är han ju den 17-åringen eller yngre som har spelat flest minuter den här säsongen. Och man försöker vara lite försiktig med att inte spela honom för mycket. Nu fick han ju starta i den här matchen. Det får mig att känna att han antagligen inte startar mot PSG, men att han kommer nog åtminstone dyka upp förr eller senare.
Ja, för de har ju ingenting matchen att förlora egentligen, Liverpool. Alltså,
nej, alltså,
det är bara att köra.
Det är nog mer helt och hållet vad läkarteamet säger om hur mycket han klarar av här och nu, Engomoa, liksom rent fysiskt. Det tror jag är den främsta begränsningen av hur man väljer att matcha honom, för att här och nu är han ju det bästa alternativet som laget har till vänster. Det är ju ingen snack om saken.
Och Isak har fått börja spela lite också nu. Ja, har ju inte kanske gjort jättestort avtryck i de här två inhoppen, men det är ändå fint att säga att han börjar komma tillbaka till en, ja, till en bättre fysisk form. Man tänker så mycket på VM nu också, så att man känner nästan att man vill att han ska spela bara så att han ska kunna vara i någorlunda form för Sveriges del. Men det är klart att det är positivt också för Liverpool.
Så är det. Jag tyckte han såg ändå hyfsat rörlig ut i det inhoppet han fick här och var lite mer inblandad. Alltså mot PSG fick de inte, hade de inte bollen överhuvudtaget under de minuterna han var inne, så att det var väl in och jogga i 10 minuter och sen kliva av igen. På tal om svenskar och VM då, Tottenham Hotspur åkte på pumpen borta mot Sunderland. Det var De Zerbis första match i sin nya roll. Lucas Bergvall var där, han kommer vara en nyckel i sommar. Dejan Kulusevski finns någonstans på någon rehabbänk fortfarande. Får väl se vad det är för status på honom till sommaren. Men du träffade De Zerbi i förra veckan.
Yes.
Vad fick du för intryck då?
Jag fick ett väldigt gott intryck av De Zerbi. Först och främst så hade man hört rätt så mycket om att hans engelska inte skulle vara tillräckligt bra. Jag minns att Louise Dunk berättade det när De Zerbi kom in i Brighton, att det svåraste under de första veckorna, det var ju dels att anpassa sig till De Zerbis filosofi, men framförallt också att förstå vad det var han sa, för att han hade med sig en översättare för att hans engelska var så pass dålig. Och precis innan jag skulle göra den här intervjun så frågade till och med presschefen om, eller han sa liksom att, ja men vi kommer ha en översättare här, alltså från italienska. Och då blev man ännu mer sådär, tänka okej, så att han är fortfarande inte riktigt säker på engelska. Jag tyckte att hans engelska var hur bra som helst. Jag tror att det kommunikativa kommer vara betydligt enklare för Tottenham-spelarna nu jämfört med hur det var för Brighton. Men ja, det här är ju en väldigt tuff uppgift för De Zerbi. Han sa ju också att det är ju den tuffaste utmaningen i hans karriär att komma in så här med 6 matcher kvar, så ska man försöka få ett lag som är väldigt fragilt rent mentalt att hålla sig kvar i Premier League. Sen får man ändå säga att under de inledande minuterna mot Sunderland så ser man ju ändå De Zerbi i sättet som Tottenham spelar sig fram på. Men problemet är ju att egentligen från att Sunderland får in det här målet 61 minuten. Och det är ju olyckligt för Tottenhams del det här, att det är ju en styrning in. Men då är det som att luften går ur. De har liksom inte det här jädra anammat att nu måste vi verkligen samla kraft och komma tillbaka. Det finns ju inte hos Tottenham. Så att, kan inte De Zerbi få dem att tro på att de kan vända ett underläge, då är det kört. Och jag känner ju redan nu att, med tanke på att ingenting är ju i deras egna händer egentligen, alltså sett till då att Nottingham Forest dels plockar poäng nu i helgen mot Aston Villa, men framförallt att West Ham ser betydligt starkare ut jämfört med hur de såg ut i januari, det får ju en att känna ännu mer att Tottenham åker ju ur. Alltså de måste visa någonting på lördag för att de ska motbevisa mig här. Alltså de måste visa någonting rejält. De måste framförallt vinna en match på hemmaplan som de inte har gjort på hur länge som helst. De har inte vunnit en match i ligan på hela kalenderåret. Det är en väldigt, väldigt dyster tid att vara Tottenham-supporter, för att jag har väldigt svårt att vara optimistisk för deras del.
Ja, det ser ju fullständigt bedrövligt ut, och jag menar, man har Brighton hemma nästa helg, och Brighton är ju ett sånt där lag som jag vet inte, det känns som att det kommer bli svårt.
Lite öppnar kanske, alltså eventuellt, alltså att det kan vara positivt för Tottenhams del på så vis. Alltså att de eventuellt kanske lämnar lite större ytor än vad andra lag gör. Men jag håller med, det är ju helt fel period också att spela Brighton. Att möta Brighton. För de ser betydligt stabilare ut nu jämfört med vad de bara gjorde för någon månad sedan. Och de är ju högst inblandade i Europaplatserna också. Så att, jag vet inte hur det här ska gå alltså. Det är, vilken märklig stämning det kommer vara på lördag. Alltså det kommer vara så mycket nervositet i luften.
Ja, alltså fruktansvärt. Så fruktansvärt. Alltså det här kommer vara en av de nervigaste helgerna generellt, för att det är riktigt tunga möten på många håll just nästa helg, förutom då att vi har City Arsenal där liksom nerverna kommer vara utanpå skinnet hela vägen. Så kommer vi ha då den här Tottenham-matchen hemma mot Brighton. Vi kommer ha Chelsea, Manchester United. Kan liksom Chelsea åka på pumpen hemma igen på Stamford Bridge? Manchester United som ska liksom sätta ner foten. Vi har Merseyside derby. Det finns otroligt mycket under nästa helg att se fram emot. Men vi stannar kvar vid den helgen som har varit.
Ska jag bara säga också att jag tror tyvärr inte att Lucas Bergvall kommer starta mot Brighton. Jag tror att det Kärby känner att han gjorde fel, alltså sett till alltså sin laguttagning, för att han fick inte alls till balansen, med Richarlison ute till vänster också, Colomani ute till höger, jag vet inte, det är någonting som skaver där, och jag tror definitivt att han kommer överväga att ställa upp på ett annat sätt för att få med anfallarna mer i spelet, för de skapar inte tillräckligt mycket just nu.
Alltså jag känner inte att Lucas Bergvall är en tia riktigt.
Alltså han kan ju spela på många olika positioner, men här hade han ju alltså inget inflytande på matchen överhuvudtaget. Jag tror att han hade minst antal bollberöringar av alla spelare på planen. Mm. Det är inte det man behöver när man verkligen behöver poäng i en sån här måste-match borta mot Sunderland. Så just därför så tror jag att han kommer... Han kommer fundera hårt och länge den här veckan på hur han ska ställa upp. Samma sak där med Christian Romero som ju ser ut att missa resten av säsongen. Att döma av hur han reagerade åtminstone så ser det ju inte bra ut. Och Danso in antagligen som ersättare. Men det skapar ju ännu fler problem eller ännu mer huvudbry för det Kärby.
Vi tar oss därifrån då till, vart skulle vi nu? Vi skulle till West Ham Wolves i fredag kväll, 4-0 till West Ham. Just med tanke på nedflyttningsstriden och att West Ham ser betydligt starkare ut än vad Tottenham gör just nu.
Ja, verkligen. Alltså jag tycker det är helt... Jag har ändå aldrig, det måste jag ändå säga, det känns som att jag aldrig har gett upp hoppet om West Ham riktigt. Jag har inte velat acceptera att de skulle...
Tvåla Mavropanos!
Men precis.
Det är därför.
Men jag tror ändå att när jag satt med sånt här halvtidstips i januari, satt jag ändå dem på nedflyttningsplats tror jag. För att det kändes som att, jag tror att jag skrev att någonting måste till här för att de ska hänga kvar. Och det kan eventuellt vara så att det hänger på att januariförvärven, att de kliver fram och tar för sig. Men å andra sidan så var det så länge sedan som nyförvärv kom in i West Ham och verkligen gjorde avtryck att man kände inte att det var speciellt troligt. Men nej, fel hade man där. För att man får ändå säga att Tati Castellanos och Pablo som har kommit in har ändå dragit sitt strå till stacken. Och samma sak med Axel Di Sarsi som får Mavropanos att se ut som ligans bästa mittback, tänkte jag säga. Vad är det som har hänt? Alltså dels då att han, alltså Mavropanos rent försvarsmässigt är extremt stabil just nu. Men också att han gör en massa mål framåt. Så att helt plötsligt så ser ju West Ham ut som ett riktigt bra lag. Och det gör ju ännu mer att man känner att Tottenham kommer inte hänga kvar för att West Ham har momentum nu. Jag tror inte de kommer att släppa det.
Nej, alltså det har ju något speciellt när det blir mål och bubblorna ännu inte har liksom poppats från tidigare målet. Det är fortfarande bubblor i luften när det blir ett nytt mål när West Ham spelar. Det är alltid speciellt tycker jag.
Väldigt speciella avslut också från Castellanos. Alltså skickligt, men ställde ju Chosesa i målet helt just för att det var väldigt
oortodoxt.
Precis Carlos Tevez, så perfekt. West Ham har de har allt de behöver nu för att de ska hänga kvar, och det är väl skönt för supportarna att de får ha någonting att fira nu. Alltså det var ju väldigt dyster stämning på London Stadium under en lång tid här, men äntligen har det vänt.
Ja, nej, de känns ju utav bottenlagen där som laget med mest momentum får man ändå säga. Det blir intressant att se Leeds här ikväll ju mot Manchester United, för de är väl kanske laget som jag skulle säga är de som skulle kunna vara räddningsplankan för Tottenham om de får ihop någon slags form här på slutet, för Leeds har heller inget jättebra 2026 så här långt. De ser också riktigt formsvaga ut. Men har 3 poäng. Har du 3 poäng att spela på, det kan räcka rätt så långt, för att det tas inte många poäng där nere. Ett poäng tog i alla fall Nottingham Forest, som också ligger där ju och tampas i runt det strecket mot Aston Villa, som ju har tappat farten där uppe. Viktigt för dem nu att inte tappa all fart, så att man skulle rasa ner under Champions League-strecket, men det är inte känslan att man kommer göra ändå, med tanke på att där bakom inte är fullt ös heller.
Nej, alltså Nottingham Forests främsta problem egentligen just nu, det är att de fortfarande spelar Europa League-fotboll också, att de måste hantera båda de turneringarna. Nu fick de ju med sig 1-1 här mot, alltså borta mot Porto, så de har returen på torsdag. Kan ju eventuellt få möta Aston Villa sen så småningom, ironiskt nog, om de tar sig vidare. Men då att man dels ska bolla det med att möta Burnley på hemmaplan på söndag är det väl, som är definitivt en måste-match. Alltså där måste de ha 3 poäng. Och har ju kanske inte riktigt sett så stabila ut på hemmaplan. Alltså det har inte riktigt varit den här borgen, City Ground, som de ju naturligtvis hade mått bra av. Men ja, det finns ju ändå någonting där. Det finns ändå ett hyfsat lag. Inte minst då Elliot Anderson. Nu är det med Nico Williams som kliver fram här och drar in kvitteringen. Så att, ja, det känns ändå som att de har mer än Tottenham. Återigen, det är det man hela tiden återkommer till.
Ja. Hade vi gått tillbaka några veckor, så hade jag definitivt, eller ja, det blir ju nästan en månad då, eftersom vi fan inte har spelat Premier League-fotboll på så länge. Det är väl typ 20 dagar sedan några av de här lagen spelade senast överhuvudtaget, mitt under liksom upprinningen på säsongen. Hur som helst, om vi hade gått tillbaka lite tidigare i vintras, så hade Nottingham Forest definitivt, för mig i alla fall, varit en av huvudkandidaterna att åka ur, med tanke på hur uddlöst det såg ut i många matcher, men de har på något sätt en kvalitet i sig och någon slags lägstanivå som Spurs verkar sakna. Spurs har ju ingen lägstanivå, det är ju liksom det är fritt fall rätt neråt när det börjar gå emot, och det finns ändå någon slags resiliens i Nottingham Forest, för känslan av, och det tror jag kommer rädda dem den här säsongen.
Är det ironiskt att, om jag inte helt misstar mig nu, så var väl den senaste segern på hemmaplan i ligan, måste ha varit i mitten av december, mot Tottenham. Ja, den kan bli viktig där, den trean.
Verkligen, verkligen. Brentford-Everton, jag är fortfarande övertygad om att Everton, de kommer vara med där uppe, och båda de här lagen har ju bra chanser att vara med och slåss om Europaplatser hela vägen in i kaklet.
Ja, speciell situation för båda de här lagen egentligen, för att de satt väl och hoppades att, att Arsenal skulle vinna sin match, så att Bournemouth inte hänger med där bakom, alltså i jakten på Europaplatserna. Sunderland då, alltså de hoppades väl att Tottenham skulle besegra Sunderland. För att absolut, de är ju med där i allra högsta grad, båda lagen. Tycker också att man ser här att det var väldigt mycket trademark. Båda de här lagen sätter då att första målet som Igor Thiago gör, det är ju, ja, det är så mycket Brentford över det målet. Alltså sen kan man ju se till att Everton såklart ska göra det bättre. Jordan Pickford är ju den som ger bort den här straffen till syvende och sist. Men just det här att det är bara att langa upp bollen och sen så är man tillräckligt stark då för att man ska få med sig det där läget och kunna dra in 1-0. Men å andra sidan så, det är så mycket Everton över Bettos mål också. Ja. Alltså det är väl... Lewis Potter, va, som vill få med sig en frispark. Det är Jake O'Brien som lyckas roffa åt sig bollen där, yeah, alltså djupt ner på kanten. Men han ska absolut inte ha frispark i det läget, utan det är ju O'Brien som är stark där. Och sen så är
det bara att O'Brien är ju en annan viktklass.
Ja, precis. Precis.
Så det ser ut som att han ska, men han gör ju inget oschysst.
Nej.
Han ser ut som en sån jävla skogshuggare, O'Brien.
han är så mycket David Moyes. Alltså det måste vi vara ärliga och säga. Han hade inte gått in i många andra lag än det här Everton som tränas av David Moyes. Men han gör det ju bra i
det. Men det är så fint
läget,
att det finns en plats för en sån riktig dräng någonstans i Premier League fortfarande.
Ja, det är väl verkligen. Och Beto då, som är superstark i det läget och får in kvitteringen. Och sen så tror man ju att Brentford ska få med sig de här tre poängen i alla fall. Men Everton, till skillnad från Tottenham som när de släpper in mål ser ut som att ja, de kommer definitivt förlora den här matchen, så tänker man ju alltid tvärtom med Everton. Alltså där kan man inte sluta spela från slutsignalen ljuder. Nej, och Dewsbury Hall, då får ju han in den här kvitteringen som en spelare som för övrigt har varit jättebra sedan han kom in.
Verkligen.
Han är, passar som handen i handsken i det där laget. Så att ja, en stark poäng för Everton som ångar på.
Nej, men de gör det. Nej, men som du, det är ju helt sjukt hur jakten på de där övriga Europaplatserna. Nu är det ju 4 poäng mellan Liverpool och Chelsea nu då på 6:e plats. Chelsea på 48 poäng. Sen skiljer det alltså 4 poäng. Det är ju 4 poäng mellan Liverpool och Chelsea. 4 poäng mellan Chelsea och Fulham på 12:e plats. Så att de är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lag inom 4 poäng som slåss om Europaplatser, vilket är ju helt sanslöst när man tänker på det så här långt in i säsongen.
Ja, vilken säsong det är. Den är betydligt roligare än vad man hade vågat hoppas på från början.
Nej, men varenda match betyder ju någonting. Men vi har 6 omgångar kvar, och vid det här laget brukar vi vara rätt vana vid att det är åtminstone hälften av matcherna per varje helg mer eller mindre bara betyder liksom, är någon slags placering för heder och ära, men nu betyder de någonting för i stort sett alla lagen där ute, och även om man tittar bakom Fulham med Crystal Palace och Newcastle är inte så långt därifrån. Vi kan väl ta just de då som möttes, de ligger nu på samma poäng, 42. Crystal Palace var de som drog det längsta strået i den här matchen, och det har väl inte varit en godkänd säsong för Newcastle så här långt, det kan vi konstatera.
Nej, verkligen inte. Sen är det ju alltså Mateta som kommer in och helt förändrar matchen här. Alltså vilket, ja, på tal om att göra avtryck, snacka om att göra avtryck.
Verkligen.
för hans del. Just det här också, att han eldade igång publiken som nog behövde det, för att det hade inte varit en jättesprakande tillställning så långt. Men absolut, alltså Eddie Howe, jag tror hans största problem just nu, det är att han sitter ju på sina presskonferenser och försöker försvara sig själv. Och bland annat då försvara varför han till exempel då väljer att starta med William Musula, som ju visserligen gör mål, men det är ju inte... Tanken var ju att han skulle använda de här spelarna som de plockade in förra sommaren. Men det är ju väldigt tydligt att han gillar ju inte de här nyförvärven. Alltså han har svårt att integrera dem i startelvan. Och vet inte vem man ska skylla på där. Alltså ska man skylla på ledningen eller ska man skylla på Howe? Jag tror kanske det är lite båda delarna. Så att den biten har hämmat Newcastle väldigt mycket. Just att de inte har lyckats få in dem. Alltså exempelvis då Wissa som kommer in i, vad är det, 90:e minuten.
95.
95 till och med. Elanga kommer också in väldigt sent. Alltså, ja. Vad ska
Volter
man säga?
Volter får 10 minuter på slutet.
Ja. Är det verkligen fel på de här spelarna? Det måste ju ligga på tränaren också. Tänker man.
Ja, men verkligen. Nej, men, så är det väl. Sen blir det ju så att man har ju ledning i den här matchen väldigt länge och känner att... Nej, men man vill inte göra några offensiva förändringar, utan man försöker bara försvara sin 1-0 eller sin 1-0-ledning, och sen så gör Mateta 2 mål på slutet, och då kastar man in det man har, så inkommer ju då Volter Made och Johan Vissa och Elanga. Och...
Ja, för man ska komma ihåg också att Oliver Glasner, så den startelvan som han ställer ut, han tänkte ju alltså uppenbarligen väldigt mycket på att ja, men de är ju också kvar i Europa, de möter Fiorentina här på bortaplan. Och även om de har en 3-0-ledning så är det ju ändå en match där man måste vara på tårna så att man inte ger Fiorentina möjlighet att komma tillbaka. Så att ja, Strand Larsen startar och Johnson startar och så vidare.
Ja. Precis. Ja, oerhört starkt utav Crystal Palace och slå Fiorentina tidigare i veckan med 3-0. Med tanke på säsongen de har haft och så vidare. Kan man gå långt i Conference League och kanske ta sig hela vägen där, då har man ju räddat den här säsongen som ju inte har levt upp till förra säsongens höjder så här långt.
Ja, alltså Matetas egen resa är ju speciell. Han trodde man ju skulle lämna i januari. Och sen så blir han kvar i alla fall. Nu lämnar han väl i sommar, kan man tänka sig. Men ja, Han börjar i alla fall, vad ska man säga, betala tillbaka till supportarna. Eller så länge han gör de här värdefulla målen så kommer han ju inte lämna med någon sorts fientlig känsla hos anhängarna.
Nej, det har ju inte varit den bästa stämningen direkt på Sellers Park under de senaste månaderna. Överlever Eddie Howe?
Jag kände sommaren. Ju... För någon månad sedan så kände jag att ja, det gör han nog. Nu är jag inte riktigt lika säker. Jag vet faktiskt inte, men jag tror det hänger mycket på det som vi har varit inne på många gånger tidigare med ägarna och hur mycket de kommer fortsätta att investera i Newcastle och hur det blir med hela PSR-frågan och det är mycket som hänger i luften, eller är uppe i luften. Säger man så på svenska, det gör man kanske inte, men skitsamma.
Ja, det är uppe i luften, det får man då säga.
Luften, ja. Mm. Så att jag är osäker just nu. Men det är ju helt klart så att den här säsongen har ju varit fullständigt misslyckad.
Ja, det får man verkligen säga. Säger jag någonting om Burnley Brighton 0-2. Burnley utcheckade. Thomas Weaver med två mål.
Ja, nej men faktiskt. Det var ju lite intressant för att Hürzler... Jag vet att både du och jag, vi sa nog inför säsongen att vi trodde att Mats Weaver möjligen kunde bli ett av de bättre nyförvärven. Jag vill ändå tänka att vi sa det. Och Hürzler nämnde här på sin presskonferens efter den här matchen att han tycker att vi borde ha chans att komma med i Nederländernas trupp till VM. Så vem vet, Sverige får kanske möta vi där på kanten. Och han gör det ju bra i den här matchen, får man säga.
Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Linus Norman skriver: Fridas topplista gällande spelare att intervjua blev lovad den 25 mars.
Just det. Vet du vad, det har varit ett sånt långt uppehåll att jag helt glömt bort det, men det är sant. Jag fick frågan om att sätta ihop en lista. Jag tror det var eftersom att jag nämnde att alltså när Mohamed Salah meddelade att han skulle lämna Liverpool så sa jag bara det att han är en av de mest sympatiska spelarna jag har intervjuat. Alltså han är på topp tre, tror jag. Och där, det är ju så många parametrar som ska vägas in. Man måste väga in att han är ju en superstjärna och var definitivt då när jag intervjuade honom.
Och det gör ju...
Ja, jo men absolut. Men det gör ju också att man ställer högre krav på de spelarna, om du förstår vad jag menar. Alltså man tänker sig att de måste göra någonting extra nu för att inte kännas arroganta och sådär. Och Salah var motsatsen till arrogant. Utan han var ju den som kom in i rummet och tog alla som var där inne i handen. Alltså det händer ju aldrig. Så kan man tycka att man har låg ribba, men där sitter den. Så pass lågt att man tycker att det är helt fantastiskt när någon tar en i hand. Så att han är ju definitivt med på den listan. Sen är det klart att man har ju många svenskar, alltså som... Alltså alla svenska spelare.
Det blir en annan relation såklart.
Ja, men exakt. Det är ju därför man inte kan riktigt ta med dem. Även om jag tycker att den mest underskattade spelaren är Victor Lindelöf. Alltså jag tror att många tror att han är ganska tråkig och inte speciellt trevlig och sådär. Men han har alltid varit en av de absolut godaste. Alltså när jag har träffat honom och pratat med honom. Han är väldigt intelligent och allt det där. Men i övrigt så... Ja, alltså vilka har stuckit ut allra mest? Alltså det roliga är ju att Flynn Downs, som ingen bryr sig om nu, han tillhör ju Southampton, spelade ju West Ham en gång i tiden. Han var så otroligt härlig att ha att göra med. Vilket var oväntat, det är ju en spelare som sagt, man tänker inte på honom speciellt ofta. McGinn är ju härlig på sitt sätt, alltså han säger ju vad han tycker och tänker och han har inget filter. De gillar man ju att intervjua. Sen, alltså sett till tränare, där är det ju rätt så svårt ofta. Så de kan vara rätt så reserverade och inte bjuda så mycket på sig själv. Men jag tyckte ändå att jag lyckades värma upp David Moyes, som annars har ett rätt så dåligt rykte. bland journalister.
Ja, men han kan ju vara en riktig surpuppa. Men ja. Jag kan tänka mig att om man väl lyckas liksom mjuka upp honom så kan han nog vara rätt så skön.
Ja, jag kommer ihåg att jag drog någon statistik om inkast som gjorde att han verkligen öppnade upp sig. Jag kände kanske att...
Du ska till David Moyes för att gå igång på en inkaststatistik.
Ja, men det var verkligen så.
För att värma upp liksom.
Ja, det var verkligen så. Hans ögon bara tindrade. Och jag vet inte, sen så, ja men ja, man får ju smöra lite också, såklart. Man kan inte gå in, alltså så, det får man säga, man kan inte gå in i en intervju med en spelare eller tränare på den här nivån och tänka att nu ska jag sätta den här mannen på plats. Det funkar inte så. Det kan man kanske göra i Sverige, men här, nej, det går inte. Utan man måste lirka lite grann med dem. Men det här var en jättedålig lista. Gud, jag får tänka igenom bättre till nästa vecka.
Ja. Milo undrar, vilken tränare har imponerat mest på er denna säsongen?
Säsongen.
En av dem är ju Iraola.
Oh, det är ju speciellt kanske... också med Bournemouth, för det har ju gått upp och ner. Men det är klart, de tappade ju nästan hela sin backlinje där i början. Vilket gjorde att de nog hade svårt att komma in i det. Det som är fascinerande med Bournemouth och Miraiola, det är ju att han har lyckats ta dem ur det här träsket. Men det är rätt så många klubbar, ska man säga också, som har gått upp och ner. Alltså jag menar Brighton, vi pratade om att Hürzel eventuellt kunde få sparken. Det var inte jättelänge sedan. Fulham krisade ett tag. Nu är ju de 44 poäng, ligger ju stabilt där i mitten. Så att det är ju rätt så få lag som ändå har presterat kontinuerligt sett över hela säsongen, men Andrews har gjort det.
Keith Andrews måste man ju nämna. Det var inte, alltså, jag kan säga helt ärligt att jag gav ju inte honom jättemånga chanser att lyckas med sitt uppdrag i början på den här säsongen, och han har ju lyckats. Jag menar, han är uppe där, de är på sjunde plats just nu, de är 2 poäng upp till Chelsea på sjätte plats. Det är ju en otrolig bedrift med de spelarna, med de förutsättningarna som han har löst där. Men det har vi varit inne på. Det är inte tränarens förtjänst i Brentford. Du kan ju sätta vem som helst där. Det är ju systemet. Det är ju Brentford själva. Du och jag hade löst det lika bra, Frida.
Ja, 100%. Ja. Ge oss
du ser det. Kalle gör ju succé i Hammarby nu. Då kan väl du och jag få chansen i Brentford, kan man tycka.
Du, jag sitter bara och väntar på att Kalle ska komma hit. Att han ska ta över en championshipklubb och göra samma resa som Graham Potter.
Men han ska ju ta, du måste ju spinna på det här. Han ska ju ta Brentford såklart. Så han får vara i London. Och det blir liksom omedelbar succé. Och så begriper han att där stannar man då liksom.
Ja, det är en väldigt skandinavisk klubb faktiskt. Så att han hade ju smält in väldigt bra som svensk.
Fler tränare. Alltså, jag tycker ändå man, även om det har gått emot Aston Villa lite på slutet, så ska ju Unai Emery nämnas i tränarna som har imponerat på en den här säsongen. För att så bra som Aston Villa var i höstas, sättet de spelade på och sättet som de tog sig an alla sina utmaningar den här säsongen har ju varit riktigt, riktigt imponerande.
Ja, jag kastar in David Moyes också
i sammanhanget. Ja, men han ska definitivt vara där med. Det tycker jag. Expertpanelen på Pitcher skriver, på pappret är Arsenal City en otroligt underhållande match. Nu är det ju City-Arsenal visserligen, med tanke på allt som står på spel. Men kan ni förutspå hur tråkig matchen kommer att vara i verkligheten på en skala mellan 1-10? Alltså, den har potential att bli så fruktansvärt tråkig. Så är det ju. Det blir ju ofta det i de här matcherna, tyvärr.
Det var det som var så intressant med Chelsea-Man City, för jag tyckte att första halvleken, även om man kunde hävda att det hände inte så mycket, jag tyckte ändå att själva spelet från båda lagen var alltså kul och intressant att titta på. Och det är inte alla gånger som man har känt så när man har kollat Premier League den här säsongen. Det är svårt att veta hur det kommer att se ut, för att det är så mycket som står på spel. Ja, visst vore det överraskande om den här matchen drar igång och Arsenal bara öser på allt de har framåt utan hämningar. Då bara liksom lossar bromsen helt. Jag tror inte det kommer att bli så heller. Men,
det är inte tala för.
Ja, precis. Det är så mycket, som sagt. Det är så otroligt mycket som står på spel. Alltså hade jag spelat i den matchen så hade jag varit otroligt nervös. Det är kanske nästan bättre för Arsenal att det är på bortaplan, att det inte är hemma på The Emirates. Då hade pressen varit ännu större.
Och speciellt för Arsenals del. Ett kryss är ju allt de behöver från den här matchen. De får ju bara inte förlora den. Det måste ju liksom vara... Så de kommer ju spela för krysset, men det är ändå City som måste framåt. Det är de som måste vinna den på något sätt för att få saker i egna händer. För Arsenal vore ju ett krysssuccé till helgen. Så är det, hörde ni. Det var det vi hann idag. Håll utkik i veckan efter Sillypodden. Då ska vi försöka ta oss an de returmötena då i Champions League. Där har vi ju Arsenal, och det kan ju också bli avgörande att de faktiskt ska spela match i veckan medan City kan vila. Men som Pep sa när han fick frågan att jag hade ju också hellre spelat match nu i veckan än att inte gjort det. Jag hade hellre varit där Arsenal är med fler poäng och kvar i Champions League än där vi är. Och det får man ju på något sätt hålla med om. Men det kan bli en fördel just till helgen för Citys del att de får lite mer vila.
Ja, så kan det.
Så kan det vara. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida för att du var med. Sportbladets Premier League-podd ska ta oss an den här kanske avgörande helgen då om en vecka igen. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.